Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Russ Reimers Genie Scientific Tragedy är en dokumentär fackbok om Jenny Wiley, en flicka som räddades i Los Angeles 1970. Efter att under större delen av barndomen ha utsatts för extrem isolering och vanvård. Hon var då 13 år och hade mycket begränsat språk, vilket gjorde hennes situation till centrum för ett intensivt intresse från forskare, vårdpersonal och medier. Reimer skildrar både Jennies liv och den forskning som växte fram runt henne. Boken hör hemma i gränslandet mellan undersökande journalistik, psykologi, språkvetenskap och medicinsk etik. Dess syfte är inte att ge ett enkelt svar på hur språk eller mänsklig utveckling fungerar. Istället visar den hur ett enskilt, djupt sårbart barn kom att bära frågor som forskningen länge hade försökt besvara om språkets ursprung, kritiska utvecklingsperioder och människans behov av social kontakt. Samtidigt granskar Reimer hur omsorg, professionella ambitioner, finansiering och konflikter kunde kollidera. Resultatet är en saklig men känslomässigt krävande analys av vad som händer när en människa också behandlas som ett vetenskapligt fall. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, extrem isolering visar att språk kräver både tidig kontakt och långvarig omsorg. Jennies historia gör språkfrågan konkret på ett ovanligt och plågsamt sätt. När hon räddades hade hon levt med mycket lite mänsklig kontakt och nästan ingen normal språklig stimulans. Hon kunde lära sig ord och kommunicera mer än tidigare. Men hennes fortsatta språkutveckling väckte svåra frågor om huruvida vissa delar av grammatiken är särskilt beroende av erfarenheter under tidiga barndomsår. Reimer använder inte hennes öde som ett rent bevis för en enskild teori. Han visar istället varför fallet var vetenskapligt svårtolkat. Jennies svårigheter kunde inte isoleras från hennes trauma, fysiska försummelse, sena räddning och upprepade förändringar i vardagen. Därmed blir bokens viktiga poäng att frånvaro av språk aldrig är ett laboratorietillstånd. Den är kopplad till rädsla, skada och brist på trygga relationer. För läsaren blir detta en korrigering av förenklade debatter om arv och miljö. Språk framstår som en mänsklig förmåga med biologiska förutsättningar, men också som något som formas i stabil samvaro med andra. Boken betonar indirekt värdet av tidiga insatser, kontinuitet i omsorg och miljöer där barn får svar, samtal och trygghet. För det andra, forskningens intresse riskerade att konkurrera med Jennies behov som barn. En central konflikt i Genie A Scientific Tragedy gäller skillnaden mellan att förstå en människa och att använda hennes liv som material för forskning. För språkforskare och andra specialister verkade Genie erbjuda ett sällsynt tillfälle att undersöka frågor om språkförvärv och utveckling. Reimer visar varför detta intresse var begripligt, men han granskar också dess kostnad. Jenny behövde skydd, förutsägbarhet, behandling och varaktiga relationer. Samtidigt blev hon föremål för tester, observationer, forskningsplaner och konkurrerande tolkningar. Bokens etiska tyngd ligger i att hennes behov inte kan skiljas från den kunskap som forskarna ville utvinna. En traumatisk person är inte först och främst ett exceptionellt fall, utan en individ vars välbefinnande måste styra besluten. Reimer skildrar hur även goda avsikter kan leda fel när yrkesroller, prestige och vetenskapliga mål får för stor plats. Detta är relevant långt utanför just språkvetenskapen. Boken ger läsaren ett sätt att bedöma forskning med sårbara deltagare. Vem bestämmer vad som är rimligt? Vem skyddar personen när intressen krockar? Och vad händer när finansiering eller publicerbarhet belönar fortsatt granskning? Frågorna saknar enkla svar, men boken gör det tydligt att omsorg aldrig får bli ett bihang till forskningen. För det tredje, konflikt. Akademi och finansiering försvagade kontinuiteten. Reimer beskriver inte tragedin som ett resultat av en enda ond aktör eller ett enda felaktigt beslut. Han visar snarare hur ett nät av institutionella problem kunde påverka Jennies liv. Efter räddningen fanns personer som försökte hjälpa henne. Men det fanns också meningsskiljaktigheter om forskningens upplägg, ansvar, tillgång till Jennie och hur hennes utveckling skulle förstås. När projekt och finansiering förändrades blev omsorgen mindre stabil. För ett barn med erfarenheter av extrem försummelse är sådan instabilitet inte bara administrativ. Den kan innebära att viktiga anknytningar bryts och att varje ny placering blir en ny osäkerhet. Boken belyser därför en begränsning i tidsbundna forskningsprojekt. De kan vara organiserade kring anslag, rapportering och professionella karriärer, medan en utsatt persons behov fortsätter långt efter att projektperioden är slut. Detta gör Reimers skildring till en institutionell analys, inte enbart en berättelse om psykologi. Den visar hur ansvar lätt splittras när många experter och myndigheter är inblandade. Ingen enskild part behöver avsiktligt överge personen för att systemet ändå ska svika. För läsaren ligger lärdomen i behovet av tydliga ansvarskedjor, långsiktig planering och oberoende företrädare för människor som inte själva kan bevaka sina intressen. För det fjärde, fallet prövar teorin om en kritisk period utan att ge ett enkelt vetenskapligt facit. Chenier blev känd eftersom hennes sena exponering för språk verkade beröra hypotesen om en kritisk period. Alltså tanken att vissa språkliga förmågor är särskilt möjliga att utveckla under ett begränsat tidigt skede. Rymer återger varför detta lockade forskare. Om ett barn som hade berövats språk kunde utveckla vissa delar av kommunikationen men inte andra. Kunde fallet möjligen kasta ljus över relationen mellan hjärnans mognad och erfarenhet. Men boken visar också den metodologiska svagheten i att bygga stora slutsatser på ett enda exceptionellt fall. Jenny var inte en person som enbart hade saknat undervisning eller samtal. Hon hade utsatts för långvarig misshandel och isolering och hennes fysiska, emotionella och kognitiva förutsättningar påverkades av detta. Därför går det inte att avgöra exakt vilken faktor som förklarar varje framsteg eller begränsning. Denna försiktighet är en av bokens starkaste intellektuella kvaliteter. Rymer förvandlar inte osäkerheten till ett misslyckande utan till en påminnelse om hur vetenskaplig tolkning bör fungera. Dramatiska fall kan skapa viktiga frågor men de kan sällan bära hela bevisbördan. Läsaren får därmed en konkret lektion i skillnaden mellan ett gripande exempel, en hypotes och en tillförlitlig generell slutsats. Slutligen. Jenies liv återför frågan om mänsklig natur till relationer och värdighet. Bokens titel pekar på en vetenskaplig tragedi. Men Rymer behandlar också en mer grundläggande fråga om mänsklig natur. Jenies erfarenheter visar inte bara vad som kan gå förlorat när ett barn saknar språk. De visar hur beroende människan är av relationer, gensvar och ett socialt sammanhang för att kunna utvecklas. I den meningen handlar boken om mer än språkets mekanik. Den undersöker vad som händer när ett barn berövas sådant som de flesta tar för givet, att bli tilltalad, tröstad, imiterad och erkänt som en person. Rymer håller kvar detta perspektiv även när han redogör för forskarnas teorier och konflikter. Det motverkar att genier reduceras till en symbol för en idé om medfödd grammatik, intelligens eller socialisering. Hennes liv var inte ett experiment, även om andra ibland närmade sig det som om det vore det. Detta gör läsningen etiskt krävande. Den tvingar läsaren att se hur lätt språk om omsorg och vetenskap kan bli abstrakt, medan den konkreta individen försvinner. Samtidigt erbjuder boken en viktig princip för alla som möter utsatta människor inom vård, skola, socialt arbete eller forskning. Kunskap är värdefull, men det måste sökas på sätt som stärker personens trygghet, inflytande och värdighet, snarare än att göra hennes sårbarhet användbar för andra. Sammanfattningsvis, Genia Scientific Tragedy passar läsare som intresserar sig för språkets utveckling, barnpsykologi, trauma, forskningsetik och undersökande journalistik. Den är särskilt givande för studenter och yrkesverksamma inom psykologi, språkvetenskap, pedagogik, socialt arbete och vård, men kräver ingen fackkunskap för att kunna följas. Läsaren får inte en manual eller en slutgiltig vetenskaplig förklaring. Vinsten ligger istället i att boken tränar förmågan att hålla flera perspektiv samtidigt. Genies begränsade språkutveckling väcker frågor om tidiga utvecklingsperioder, men hennes trauma gör att slutsatser måste dras med stor försiktighet. Forskarnas engagemang kan innehålla både omsorg och ambition, och institutioner kan svika även när enskilda människor vill hjälpa. Det som skiljer Rymer från mer renodlade populärvetenskapliga böcker är att han inte använder ett mänskligt fall för att triumferande bevisa en teori. Han granskar istället hur teorier, anslag, professionella konflikter och omsorgsbehov påverkar varandra. Jämfört med böcker som främst behandlar språkförvärv i abstrakta modeller visar denna bok varför data från mänskligt lidande aldrig kan läsas frikopplade från sina villkor. Jämfört med enbart biografiska skildringar ger den också ett tydligt inblick i den vetenskapliga miljö som omgav Genie. Den är därför en ovanligt användbar bok för den som vill förstå både språkvetenskapens frågor och de etiska gränser som bör styra jakten på svar. Den känslomässiga tyngden är stor, men just den tyngden gör Rymers analys svår att avfärda eller glömma. Om du vill stödja Russ Rymer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!